Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om riktigt, riktigt elaka webbläsartillägg. Hur elaka då? Är det så att de kommer att jaga dig i sömnen?
Ja, du har ju redan definierat dem på skalan. Riktigt, riktigt elaka. Vi ska prata om polymorfiska webbläsartillägg i veckans huvudämne av Bli säker-podden. Gå igenom varför de kan vara farliga och kanske också vad i hela friden är det för någonting. Men det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 13 mars, släpps den 14 mars. Innan vi pratar om det och lite annat så måste vi också följa upp om Mozilla. Du sa ju att det är kört för Googles finansiering till Mozilla. Jag tänkte också på det när du sa det, att det är inte riktigt klart ännu, men det var andra som reagerade på det också.
Ja, så det skulle kunna hända att Google får fortsätta finansiera Mozilla. Det är bara det minst sannolika att de får göra. Men vi får se hur Google tar sig ur knipan de har hamnat i efter att det konstaterades att deras sökmotorsmonopol var olagligt. Men ja, jag borde ha uttryckt mig bättre där. Vi lägger också en länk i veckans show notes till ett blogginlägg som Mozilla har skrivit där de förklarar varför det är så viktigt att Google får fortsätta finansiera deras webbläsare. Alltså Mozillas webbläsare. De publicerade det nu i veckan och jag skrattade lite åt det när jag läste det, för att de skriver alltså: oj, det är jätteviktigt att Google måste få fortsätta finansiera vår oberoende webbläsare. Vänta. Oberoende webbläsare. Ni är ju beroende av Google.
Ja. Ja. Nej, så är det. Jag förstår inte varför de inte bara öppnar upp för donationer. Men det kanske är ett ämne för en annan gång det där.
Ja.
För nu så ska vi återkomma till bedrägarnas imperium.
Ja, bedragarnas imperium.
Ja, vad sa jag då?
Bedrägarnas.
Ja, det är bedrägligt beteende, ja. Möjligtvis då. Mm. SVT är det ju Uppdrag granskning som har granskat de här så kallade kändisbedrägerierna. Då är det alltså inte kändisar som har begått bedrägeri, utan de har blivit nyttjade. Deras namn och bild har blivit utnyttjade till egentligen vad som är kryptobedrägerier på framförallt sociala medier.
Mm. Och vi pratade om det förra veckan i samband med att första avsnittet i den serien släpptes på SVT Play. Och nu kan ni titta på andra avsnittet som också är ute på SVT Play. Där ser ni också hur bland annat representanter från utgivarna kommenterar problematiken med att Meta alltså gör det tekniskt möjligt för bedragare att publicera annonser som står att leder till exempel svt.se eller aftonbladet.se. Inte bara liksom att det ser ut att leda ungefär dit, utan det står bokstavligen att när du klickar på den här länken så hamnar du på svt.se, fast du i själva verket inte gör det. För det är ju inte bara ett problem när det kommer till de här kändisbedrägerierna. Nu i veckan så pratades ju också om de här ryska påverkansoperationerna där ryska aktörer publicerade klonade versioner av populära tyska tidningar för att påverka opinionen. Om du bara scrollar på Facebook och ser liksom att det finns en skärmdump av en artikel som påstås komma från SVT, har SVTs logotyp, ser ut att länka till SVT, men du inte klickar på den, ja, det är klart att då tror du att det var SVT som faktiskt publicerade det där, även om det i själva verket inte var det. Nu är det lyckligtvis så att jag har än så länge inte hittat några exempel på att ryska aktörer har försökt utnyttja Facebooks annonssystem på det sättet. Jag har bara hittat att de gör deepfakes på Ulf Kristersson där han påstår att man ska investera. Men det är någonting som hade kunnat ske. Så det är väldigt, viktigt att den här frågan belyses. Och sen är andra avsnittet också väldigt intressant, får jag säga. För då avslöjas det både hur mycket pengar som bedragarna lägger på de här annonserna. Och ni får också reda på vilken bank det är som gör det möjligt att skyffla de här pengarna. Så missa inte det avsnittet. Det enda som jag saknar i det avsnittet, Det är en intervju med Meta, alltså de som låter bedragare publicera de här bluffannonserna. Men Meta ville inte ställa upp på en intervju. De skickade bara en skriftlig kommentar där de skrev så här, citat: "Det strider mot våra regler att publicera annonser som bidrar till eller underlättar för bedrägerier." Paus. Och här är ju då problemet att vi ser att de systematiskt avslår anmälningar och överklagningar av annonser som uppenbart strider mot deras annonsregler för att de marknadsför bedrägerier med kändisar och falska varumärken för medier. Men annonsgranskarna säger ändå att det här får ligga kvar. Fortsättning. "Dessa kriminella använder sofistikerade metoder för att angripa både personer och företag. Att motverka det kräver tvärindustriellt samarbete mellan banker, myndigheter, rättsväsende och telekomföretag." Paus i citatet igen. Är det inte någon aktör som saknas i den listan över de som ska ha ett tvärindustriellt samarbete?
Du tänker de själva, menar du?
Ja, kanske de som faktiskt låter bedragarna publicera de här annonserna och inte tar bort dem när jag anmäler dem. Vi avslutar citatet också. "Även om vi inte fått några specifika detaljer om detta nätverk är vi beredda att agera om vi ser att något strider mot våra regler." Slut citat.
Får jag säga något här?
Absolut.
Tack. Skönt. Det här är ju ett svar där de vill kunna verka på den öppna marknaden där andra instanser tar hand om problemet. De vill inte bli behäftade med att behöva göra det själva. Jag tror inte det finns någonting annat än att de måste anställa ganska mycket folk på varje lokal marknad för att hantera detta. Och det är nog en ödesfråga för Meta och Facebook. För om de inte gör det så kommer de ju totalt... Det kommer bli som, du vet, vi ser på exempelvis Google Play Store. Man går in där och vet att det är bara så mycket skräp. Mm. Det finns ingen verkshöjd på det där.
Och, nu var du väldigt hård mot Google Play, tycker jag.
Ja, men jämfört med mer kuraterade butiker. Mm. Den här känslan av att vara på minerat område, den kommer bara öka på Facebook.
Och vi måste ju absolut dra slutsatsen att om du ser en annons på Facebook så kan du inte klicka på den, för du har ingen aning om vart den leder. Så väldigt tråkigt att Meta inte ville ställa upp på en intervju. Det hade varit väldigt glädjande om de gjorde det. Men oavsett vad så är det ett avsnitt värt att titta på, så strömma andra avsnittet av Bedragarnas Imperium på SVT Play ikväll.
Jajamensan, de har ju dock ställt upp på en intervju dock angående ett annat ämne, nämligen att WhatsApp riskerar att lämna Sverige om de här idéerna om att bryta totalstreckskrypteringen blir verklighet.
Exakt, och vi ska givetvis ge beröm där det finns skäl att ge beröm. Och även om Meta missköter sig något alldeles fruktansvärt när det kommer till annonserna och att de gör det möjligt för bedragare att publicera bluffannonser, så gör de en väldigt bra sak här också. De förtydligar att om Sverige går vidare med det utkast till lagrådsremiss som säger att totalstreckskrypteringen måste kunna bakdörras, så lämnar de Sverige. Det är Emanuel Karlsten som bland annat driver Mediepodden som har fått en kommentar från Janne Elvelid, policychef på Meta Sverige, där Janne säger så här, citat: "Vi gör allt vi kan för att stödja polisen i deras arbete mot brottslighet, men det innebär inte att vi kommer kompromissa med säkerheten och integriteten för våra användare. Vi är beredda att acceptera att våra tjänster inte kan vara tillgängliga överallt i alla länder, om det är priset för att upprätthålla löfter till användarna om att meddelandetjänsterna ska vara säkra." Slut citat. Och jag har kritiserat Meta väldigt mycket. Nu, tumme upp för den här biten i alla fall. Jättebra att ni ger så klara och tydliga besked. Framförallt eftersom att WhatsApp har ju en ännu större användarskara än Signal fortfarande. Varför vet jag inte riktigt. För att med Signal så får du ju inte bara totalstreckskrypteringen. Signal skyddar också så att det inte samlas in massa metadata. Alltså vem som kommunicerar med vem och liknande. Men WhatsApp är ju mycket större än Signal. WhatsApp används enligt svenskarna och internet, internetstiftelsens fantastiska rapport, av 28% av svenskarna varje vecka. Medan Signal bara ligger på 3%. Så en ganska stor skillnad. När det kommer till veckolig användning så är Facebook Messenger störst av de som var med i den här undersökningen. 55% använder det varje vecka. WhatsApp på 28%. Signal 3%. Och sen, av någon anledning, så 2024 var det fortfarande 2% som använde Telegram.
Ja.
Lite retro sådär. Använda icke-totalstreckskrypterade tjänster.
Ja. Det finns fler meddelande tjänster och vi ska prata om RCS. Snarare ett system kanske. Oavsett det så är det lite fascinerande att världen har aldrig varit så uppkopplad och vi har aldrig kunnat göra så mycket med så lite tekniska hjälpmedel, både i antal och i fysisk form, storlek. Men att kunna skicka en simpel bild mellan iPhone och Android via de inbyggda meddelande apparna utan att den komprimeras sönder som om det vore MMS ifrån tidigt 2000-tal. Ja, det går uppenbarligen fortfarande inte, vilket är helt absurt.
Vill du veta varför det ser ut som att det är MMS från tidigt 2000-tal?
För det är MMS från tidigt, ja. Ja, det är fascinerande. De som faktiskt har stretat emot en längre tid här nu har ju varit Apple, men i och med iOS 18 som släpptes loss i slutet eller hösten 2024 så har de stöd för RCS. Men det innebär ju inte att vi kan använda det dessvärre. RCS står för övrigt för Rich Communication Services och det ger möjligheten att skicka både bild och video i högre upplösning. Ha gruppchatta med både iOS och Android-användare. Skicka filer av större storlek. Se när någon börjar skriva ett meddelande. Läs kvitton och kanske det viktigaste då nu för tiden, skicka emojis och reaktioner på meddelande då. Och mina kollegor en kollega på Teknikveckan som jag också inblandade ställde frågan till operatörerna när det här kommer börja fungera. För det är ju just det, det måste vara stöd från Apple, det måste vara stöd då från Google på den meddelande appen och det måste finnas stöd hos operatörerna.
Mm. Och jag kan bara säga, redan idag så går det ju att skicka RCS-meddelanden mellan Android-användare. Problemet är från Android till iPhone, eller iPhone till Android för den sakens skull.
Just precis. Fyra stora operatörer har vi. Vi har Telia, 3, Telenor och Tele 2. 3 stycken svarade. Tele 2 gjorde det inte. Vi kan börja med Telia som jag sammanfattar lite deras svar här med följande. I dagsläget stödjer varken vi eller, så vitt vi vet, någon annan operatör i Norden den formen av RCS som krävs i iOS. Ska också flika in det, det stämmer. I Europa så finns det stöd i Spanien, Frankrike, Belgien och någon till. Så det är inte så utbrett ännu. 3, de ligger lite efter här nu, för de skriver följande. Vi följer med intresse informationen från Apple att iPhone planerar att ha RCS-stöd och vi ser positivt på att det blir en bättre användarupplevelse om det blir möjligt att skicka RCS mellan Android och iOS. Vi kan i nuläget inte svara på när eller om Apple kommer att rulla ut stöd för RCS i Sverige. Och jag tänker att vi låter Telenor ge lite svar på tal där, även om det inte är så att säga ett direkt svar. För de skriver ju följande. Vi på Telenor ser positivt på att RCS nu även är tillgänglig på iPhone. Det är tillgängligt. Att skapa en plattform som möjliggör modern meddelandehantering på både Android och iPhone kan verkligen ge ett mervärde för våra kunder. I dagsläget har vi inte fattat något beslut om när eller om vi kommer att erbjuda RCS för iPhone. Vi kommer att noggrant följa utvecklingen i andra marknader och hålla en kontinuerlig dialog med Apple om möjligheten att lansera detta i Sverige. Ja, min känsla av det här är att det kommer komma lagom tills vi egentligen slutar använda de här meddelandeapparna helt och hållet. Utan mer gå in på exempelvis Signal. Sen i dagsläget så är ju meddelande appen ifrån Meta eller Facebook, ganska så väl använt. WhatsApp har vi, kunde vi konstatera och så vidare. Snart så vet jag knappt om vi förhåller oss ens till telefonappen i våra mobiler.
Och vi ska också komma ihåg att Apple själva skriver att, citat, Apples implementering av RCS är baserad på branschens standard. RCS-meddelanden är inte krypterade från början till slut, vilket innebär att de inte är skyddade från att en tredje part läser dem när de skickas mellan enheter. Slut citat. Det vill säga, här får vi inte nyttan som Google har lagt ovanpå RCS för att möjliggöra totalsträckskrypterad kommunikation via RCS. Så finns det skäl att använda RCS idag? Väldigt liten, men vi ska självfallet ändå vara glada för att när ett meddelande skickas totalsträckskrypterat istället för med bara vanlig transportkryptering, alltså krypterat så att inte obehöriga avlyssnare kan komma åt det, så är det ett steg i rätt riktning. Men med tanke på hur mycket bättre alternativ som finns, använd Signal. Det blev dubbelt den här, det här ja, avsnittet.
Det är riktigt dåligt bett.
Ja. Mm. Men vi ska hinna med en snabb sak till om våra operatörer, för vi har ju pratat mycket om problematiken med att det går att spoofa samtal, alltså att ringa från någon annans nummer än det som är ens eget nummer. Och i november 2024, då trädde nya regler i kraft för att operatörerna ska motverka att någon spoofar ett svenskt fast nummer från utlandet. Alltså operatörerna ska undersöka så att inte samtal som kommer in från utlandet, utländska operatörer, visar ett svenskt nummer. För om någon ringer till dig, Peter, med ett 08-nummer, då ska det komma från en svensk operatör. Det ska komma från Stockholm. Det ska inte komma från Uzbekistan. Då är det någonting som är fel. Så det var någonting som infördes i november 2024, och en månad senare meddelade PTS att operatörerna redan blockerade mellan 40 000 och 50 000 samtal varje dag bara baserat på det. Så det blev en bra åtgärd. Men det kvarstod ju det här problemet med mobiltelefonerna, för det är ju lite krångligare. För en mobiltelefon med svenskt nummer kan ju ringa från utlandet. Det kan ju hända att till exempel du, Peter, är på en utlandsresa till Tyskland. Du är i Düsseldorf och så ringer du in. Jag vet inte varför jag gjorde den där synnerligen dåliga tyska.
Jag var ju där för ett tag sedan, förra veckan eller förra veckan.
Jag bad inte ursäkt för det. Jag bad om ursäkt till alla tyskar för min tyska imitation. Men i alla fall, och så ringer du till Sverige. Ja, då ringer du ju faktiskt från en via en tysk operatörsnät in till Sverige. Så hur löser operatörerna det problemet? Ja, de fick tid på sig fram till mars 2025, alltså egentligen 3 mars 2025, att lösa det. Och deras lösning blev att de kontrollerar vilka mobiler som är uppkopplade mot ett svenskt nät när någon ringer in från utlandet. För låt oss igen säga att du, Peter, ringer till mig från Düsseldorf.
Ja.
Jag är i Sverige. Då kommer operatörerna se att, vi måste ponera att du ringer ett vanligt telefonsamtal först också. Alltså,
jag skulle ju ringt via signalen då.
Ja, okej. Okay, tänk er den här väldigt hypotetiska situationen att Peter ringer ett vanligt telefonsamtal till mig från Düsseldorf av någon anledning. Och då kommer operatörerna kontrollera, är den mobilen som har Peters nummer uppkopplad mot det svenska nätet? Och då kommer de se, nej, det verkar den inte vara. Ja, då vet vi inte om det här är spoofat eller inte, så vi släpper igenom det. Men om Peter däremot är i Sverige och jag får ett samtal från till exempel Detroit med Peters nummer, då kommer operatörerna konstatera att, vänta här nu, Peter är ju i Sverige, så det finns inget skäl att någon som är i Detroit ringer från hans nummer till Nicka. Så det blockerar vi. Och det ska nu då vara på plats från och med den 3 mars. Men jag tänkte att det är kanske bäst att testa om det här då har förhindrat den spoofing som jag testade i december. Och jag kan konstatera att tyvärr är det fortfarande väldigt lätt att spoofa svenska mobilnummer. Jag spoofade till och med ett samtal live i TV4 i torsdags. Ni kan kolla på det inslaget på TV4s webbplats. Och det gjorde jag efter att jag hade testat att ringa kors och tvärs mellan och inom alla operatörer. och konstaterat att ja, med väldigt billiga appar kan jag fortfarande spoofa samtal från alla de fyra operatörerna till alla de fyra operatörerna och inom de fyra operatörerna, även om mobilen vars nummer jag spoofar är uppkopplad vid, mot telefonnätet vid det tillfället. Det ska läggas till här att vi vet inte om den här spoofingen möjliggjordes av att den lösning som operatörerna har implementerat inte funkar som den ska, eller ifall de appar som jag har använt lyckas ringa ut via en svensk operatör. Båda alternativen är möjliga, men vi får ändå dra slutsatsen att när operatörerna nu inför de här åtgärderna så kommer det att motverka mycket spoofing, men inte all spoofing. Så du kan fortfarande inte lita på att numret som visas när någon ringer till dig tillhör den personen som äger det numret. Men gör du en motringning, då kan du, precis som tidigare, vara säker på att då hamnar du hos rätt person. För spoofingen funkar bara i ena riktningen. En bedragare kan ringa från någon annans nummer, men bedragare kan aldrig få dig till att hamna hos bedragarna när du ringer tillbaka. Mer information om det här finns också i en artikel på Säkerhetskollen, och där ligger även en länk till inslaget från TV4 Nyhetsmorgon där jag och Emil Hellerud spoofar live och lurar varandra på det sättet.
Som man ju gör, lite elakt att lura varandra.
Lite elakt.
Lite elakt. Mm. Och därmed så går vi över till elaka. Riktigt elaka och riktigt, riktigt elaka webbläsartillägg, varav det sistnämnda är mer teoretiskt. Men vi börjar väl med det lite elaka webbläsartillägget.
Exakt, för vi har nyheter om alla tre kategorier. Kategorier som vi har definierat lite frikostigt här på morgonen. Men det finns nyheter om alla tre. Så vi pratar om dem som exempel för att egentligen komma till slutsatsen. Var väldigt restriktiv med vilka tillägg du installerar i din webbläsare. Men exempel på ett elakt webbläsartillägg, ja, det vet vi sedan december 2024, då en YouTuber som heter Megalag publicerade en video som vi länkar till i våra show notes, berättade vad Honey pysslade med. Och Honey är ju ett väldigt populärt webbläsartillägg, eller var åtminstone fram till Megalags avslöjande. Jag tror till och med du använde Honey.
Absolut, jag bara använt det och blivit lite drabbad av det, kan man ju säga.
Okay.
Och syftet, eller löftet med Honey snarare, har ju handlat om två delar. Dels så är det lite kickback när vi handlar på olika sajter. Och sen så utlovar de då att kör du detta så får du, jag vet inte om de sa att det var bästa rabatten, det var väl underförstått. Men gå igenom Honey här, tryck på knappen och så kollar vi om det finns någon rabattkod, och så blir det kanske lite billigare. Något som jag aldrig lyckades med att få. Däremot så har jag efter köp på Lego och en massa andra ställen så har jag i alla fall lyckats få ut 300 kronor presentkort på IKEA för allt jag har köpt.
Ja, och det kan läggas till att Peter köper ganska mycket Lego.
Ja, jag har haft ett litet problem, ja. Men jag kan sluta när jag vill.
Bara så att ni inte tror att det är 300 spänn för att köpa lite Lego.
Nej, det är Lego för 300 kronor var länge sedan, Micka. Nu är det 3000 det börjar på.
Ja. Nej, så... Det som egentligen då Megalag avslöjade, det var att det tillägget Honey, som för övrigt ägs av PayPal, det lurade ganska många och tjänade pengar på det. För det första så gjorde det tillägget så att affiliate-länkar skrevs över. Du, Peter, har ju en annan YouTube-kanal också där ni har affiliate-länkar.
Ja, flera egentligen. Både Teknikveckan och min egen kanal och även på sajten och sådär. Det är lite där ekonomin fungerar. Klickar någon på en länk till en produkt som vi skriver om så får vi eventuellt en liten... Vi får som sajtägare eller YouTube-kreatör en liten penning för det då.
Ja, och jag ska bara förtydliga här att Nicka Systems och Bli Säker-projektet har inga affiliate-länkar. Absolut, så vi inte. Inkluderar inte mig. Nej. Här.
Det står ju, grejen är ju att varje gång man har affiliate-länkar så måste det stå någonstans ganska tydligt att det är så. Och det har vi inte sett något på Nicka Systems.
Nej, men när någon klickar på de där affiliate-länkarna som finns på till exempel Teknikveckan, ett annat projekt som du driver, så kommer besökaren vidare till en webbutik och där så registrerar webbutiken att den här försäljningen möjliggjordes av den affiliaten. Men det som han gjorde var att helt enkelt skriva över så att när någon som hade tillägget Honey installerat klickade på Honey-webbläsartillägget för att se ifall det fanns ännu bättre rabattkoder. Ja, då ändrade Honey så att det var de som fick den där affiliate-kommissionen istället. Utöver det så gjorde han ju någonting som faktiskt i min mening är ännu värre. Inte bara plockade liksom affiliate-pengar från YouTubers, utan ännu värre. Poängen med Honey var ju att du skulle få det bästa priset. Men Honey erbjöd också webbhandlare att köpa sig fri från att vissa såna här riktigt bra rabattkoder skulle dyka upp.
Ja, det är helt otroligt.
Ja. Så utöver att de tog, utöver att PayPal's Honey tog affiliate-pengarna, så gav de inte ens användarna det bästa priset ifall butiken där användaren handlade hade betalat Honey för att inte visa de bästa rabattkoderna. Så verkligen ett elakt tillägg, och anledningen till att vi lyfter det nu, 3 månader senare, det är att nu den här veckan så har Google meddelat att tilläggen som distribueras via Chromes tilläggsbutik har nya krav på sig. Och där står det nu så här i ett blogginlägg fritt översatt till svenska. Enligt denna policy får ett tillägg inte lägga till, ändra eller ersätta affiliate-länkar, förutom om 1. Affiliate-programmet tydligt redovisas i Chrome Web Store-listningen i användargränssnittet och före installation. 2. En användaråtgärd krävs innan någon affiliate-länk, kod eller cookie tillämpas. 3. Affiliate-länken är kopplad till en direkt fördel för användaren vid det tillfället. Till exempel får ett tillägg som hittar och aktiverar rabattkoder inte infoga en affiliate-länk om ingen rabattkod eller rabatt hittas. Detta förhindrar att tillägg påverkar ett tillägg påverkar en användares användarupplevelse utan att leverera ett tydligt värde i gengäld. Slut på fritt översatt citat.
Vettigt.
Ja. Så där PayPal, där fick ni så ni teg. Hoppas att Honey inte är något användbart längre och skäms.
Mm.
Vi går vidare då från elaka tillägg till riktigt elaka webbläsartillägg.
Det här är riktigt elakt.
Ja, för du minns när Google började inaktivera manifest version 2-tilläggen, till exempel uBlock Origin, då började ju användare leta efter alternativ till det, vilket blev ett guldläge för bedragare eftersom bedragarna då kunde publicera tillägg som såg ut som de gamla tilläggen men som i själva verket innehöll skadlig kod. Och förra veckan då rapporterade utvecklaren av uBlock Origin, huvudutvecklaren av uBlock Origin, Raymond Hill, att han hade hittat uBlock Origin Pro i Googles tilläggsbutik. Och det var ett tillägg som var baserat på uBlock Origin Lite, alltså den version av uBlock Origin som fortfarande funkar i Chromium-baserade webbläsare. Som fortfarande funkar utan att man behöver göra någonting. Så någon bedragare hade tagit uBlock Origin Lite och bytt namn på det till uBlock Origin Pro, för det låter ju som att det är en bättre version. Tagit bort copyright-informationen och lagt till ett skript som kontrollerade vilka webbplatser som användarna besökte och skickade det till utvecklaren. Alltså ett rent spionprogram blev det av det hela. Och det här tillägget hade 4,4 av 5 i betyg i Googles webbutik. Åtminstone det var det senaste jag lyckades få skärmdump av innan Google plockade bort det. Men det såg ju då ut som ett legitimt tillägg. Och jag förstår att någon lurades att installera det. För att när man letar efter uBlock Origin i Googles tilläggsbutik idag, då får du upp uBlock Origin, men du kan inte installera det. Du får upp uBlock Origin Lite, du får upp uBlock Origin, förlåt, du får upp uBlock som inte är uBlock Origin. Du fick tidigare upp uBlock Origin Pro, och nu får du upp uBlock Pro Origin Shield.
Det är galet. Jag fattar inte, finns det inga namnregler att du får inte ha tillägg som låtsas?
Jag vet inte.
Det är så uppenbart detta.
Ja. Men vi får i alla fall konstatera att det är möjligt för bedragare att spinna på faktumet att tillägg så som uBlock Origin har försvunnit. Och vill ni veta varför de har försvunnit, så har vi gjort ett avsnitt om det som vi länkar till i show notes. Men vi har ju sen också de här riktigt, riktigt elaka webbläsartilläggen.
Ja, eller har vi det? Det är väl det som är grejen.
Ja,
vi riskerar att få snarare.
Precis, det är Square X Labs som har skrivit en artikel och demonstrerar polymorfiska webbläsartillägg. Det här är inte tillägg som har distribuerats via de officiella appbutikerna, utan de påpekar bara att det här är möjligt. Och jag ska erkänna, jag visste inte att det här var möjligt.
Ni som spelar Pokémon, detta är alltså Ditto då i, det är alltså webbläsartilläggens Ditto.
Okej, okay, och för mig som inte ens vet vad Pokémon knappt är.
Denna Pokémon kan härma alla andra Pokémon.
Ah, och det är, du, men sicka liknelse. För det är precis det som händer här. De här polymorfiska tilläggen, polyflera morfiska, de kan morfa in till att vara och se ut som ett annat tillägg, vilket bland annat kan utnyttjas för att i det exempel som vi ser från Square X Labs stjäla inloggningsuppgifter till lösenordshanterare. Det första som angriparna gör om de skulle få till en sån här attack, det är att lura användarna att installera ett webbläsartillägg, och det spelar ingen roll vad det är. Det kan vara en ordlistefunktion, det kan vara ett AI-tillägg, det kan vara vad som helst. Men det tillägget övervakar sedan vilka andra tillägg som är installerade. Och där skriver författarna av den här, det här blogginlägget, att fritt översatt till svenska, även om direkt övervakning av andra tillägg är förbjudet av Chromes tilläggssystem, finns det andra sätt att göra detta. Det första sättet är att använda API Chrome Management, ett API som används av många administrationsverktyg för att hantera installerade applikationer inklusive webbläsartillägg. Det andra, mer diskreta sättet är att använda en teknik som kallas Web Resource Hitting för att identifiera förekomsten av unika webbresurser som är kopplade till kända tillägg. Till exempel innebär detektering av en PNG-fil med 1Password-logotypen sannolikt att lösenordshanteraren är installerad i offrets webbläsare. Slut citat. Peter, du använder ju 1Password.
Mm-hmm.
Och när du klickar på ett inloggningsfält, då dyker upp en liten ruta där du ser att 1Password erbjuder sig att fylla i någonting.
Amen.
Den logotypen kan det bedrägliga tillägget detektera. Och det som demonstreras i den här attacken, det är att bedragarna har tagit fram ett sånt här polymorfiskt tillägg som letar efter om du besöker en inloggningssida i en webbläsare med 1Password installerat. Det som händer i så fall, det är att det riktiga tillägget, som då har ganska breda behörigheter, tillfälligt inaktiverar riktiga 1Password och byter sin egen ikon till 1Passwords ikon så att det tillägget ser ut att vara lösenordshanteraren 1Password.
Riktigt evil.
Ja. Sen visar tillägget ett felmeddelande som ser ut att komma från 1Password, där det står att du har blivit utloggad och måste logga in igen. Och sen visar tillägget en inloggningsruta. En inloggningsruta som ser ut som 1Passwords inloggningsruta, men som i själva verket kommer från det elaka tillägget. Och när användaren då har lurats att logga in i, eller skriva alla uppgifter som behövs för att logga in i den här falska inloggningsrutan, då skickas de uppgifterna till bedragarna samtidigt som det här elaka tillägget återaktiverar 1Password och byter tillbaka till sin ursprungsikon.
Galet.
Alltså, att det här överhuvudtaget går i Chromium-baserade webbläsare förvånar mig. Men ja, tydligen så är det här någonting vi måste vara medvetna om.
Biometriskt, det blir inte biometriska skyddet, skyddar inte riktigt här heller, för du kan ju få upp rutan ibland att nu måste du logga in med lösenord för att återaktivera bioskyddet.
Ja. Nej, i det här fallet så ber de om ditt användarnamn, ditt lösenord och den här koden som finns på ditt recovery sheet.
Vilket i och för sig de aldrig skulle göra, men
nej,
det vet ju inte alla.
Nej. Så riktigt, riktigt smart. Vad ska vi göra för att skydda oss då mot elaka webbläsartillägg? Riktigt elaka webbläsartillägg. Och riktigt, riktigt elaka webbläsartillägg.
Jag har ett svar.
Ja, låt höra.
Lyssna på Bli säker-podden.
Lite för tidigt, lite
jag
för
vet,
tidigt.
Men det var så...
Men det viktiga här, det är ju att vara väldigt restriktiv med vilka tillägg du installerar. Kolla så att det är välanvända tillägg som har många användare, många recensioner. Läs gärna de engelska recensionerna också som inte visas som standard. Och avinstallera de webbläsartillägg som du inte längre använder. Ju färre webbläsartillägg du har, desto mindre blir risken. För vi ska komma ihåg att många webbläsartillägg uppdateras ju också automatiskt i bakgrunden. Så var restriktiv med vilka webbläsartillägg du installerar. Håll nere dem så mycket det bara går. Jobbar du, pratar vi i företagssammanhang, installera inte något webbläsartillägg som du inte har uttryckligt tillstånd att installera. Och i och med att du ändå lyssnade på podden den här veckan, passa på att kolla vilka tillägg du har installerat och plocka bort dem som du inte längre använder. Och sen Peter.
Och sen, om du inte prenumererar på Bli säker-podden redan nu, så ja, gör det. Annars så kommer hela ditt liv bli ett osäkert tillägg.
Är det så alltså?
Nej, nu är vi hårda. Idag är vi hårda.
Idag är vi väldigt hårda. Men nästa vecka, då är vi kanske lite snällare igen.
För då är de snälla tilläggen.
Med ett nytt avsnitt av Bli säker-podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.